Den stora vägen är ej svår för den som inte väljer mer. Förkastas allt du föredrar blir vägen klar och uppenbar. Men gör du minsta distinktion ställs jord och himmel mot varann. Ja. Det är en del av en sång som vi brukade sjunga, eller som fortfarande sjungs på sänggården och olika sänskolor, åtminstone i den traditionen som jag tillhör eller tillhört under många år. Just det här med vägen, att Jesus pratar om den smala vägen, Buddha pratar om medelvägen och det är ett återkommande ord helt enkelt. Jag inför det här avsnittet så skulle jag skapa en thumbnail och då slängde jag in i det här programmet Midjourney som är en typ av AI-genereringsprogram. Att jag ville ha en väg då. En väg med tre personer då. Eller jag ville ha Moder Teresa, Jesus och Buddha som tittar mot kameran eller the viewer och pekar mot den lite grann som den här Uncle Sam gör, va? Typ I want you for the US Army eller något åt det hållet. Det var så jag såg framför mig i alla fall. Och så står de på en väg då med vackra blommor och glada ler, solsken och så med blå himmel. Jag vet inte om den blev så lyckad. Jag orkade inte göra så många versioner. Men det här att... Jag kommer ihåg en av mina sändlärare som sa just det. Att alla vägar bär till Rom. Alla vägar bär till Rom. Och då menar man då alla... Exempelvis då alla andliga vägar. De här... Om det så är den kristna vägen. Eller den buddhistiska. Eller hinduistiska. Eller... judiska eller islamska eller någon annan. Vad tänker jag på? Daoism exempelvis. Det finns ju många stora religioner och traditioner. Så finns det tusentals mindre traditioner också. De erbjuder alla en väg. De pekar ut vägen, de beskriver vägen och beskriver... Ja, men hur vi kan vandra på den, hur vi kan gå på den. Och ja, hej där Absalom och Pia, god kväll, hej på er. Kanske måste vi själva acceptera att vi är I am that I am, som vår gode herre sa, skriver Absalom. Ja, exakt, det är ju det. För mig har det kommit så många gånger till mig, och det var det jag tror jag nämnde häromdagen också, just att för mig när jag gör ceremonier eller när bara ord som kommer till mig eller bara min direkta upplevelse, så är det någonting som återkommit väldigt många gånger, att helt enkelt att jag är vägen. Jag är vägen. Och är det inte din direkta upplevelse så har jag såklart full förståelse för det. Så, men det är ju precis som du skriver Absalom, så här att I am that I am. Det finns bara det stora självet. Allting är vägen. Du är vägen. Om det inte finns någonting utanför det här ögonblicket. Om det här är det enda som finns och du är det, så är du såklart rent logiskt om man så vill också vägen. Jag sitter och tänker på oxvaktarbilderna inom zenbuddhismen. Jag har ju jag har doppat tårna, om man ska säga, ganska många traditioner, men zenbuddhismen är väl den jag åtminstone praktiserat i överlägset mest och jag tror läst mest utav också, om man inte räknar med så här mer moderna non-duality-traditioner. Jag har lyssnat på många andra lärare och sådär i den. Men i alla fall, de har oxvaktarbilderna inom zenbuddhismen som är en typ av beskrivning av uppvaknandets väg ungefär. Lite konstigt ord där med oxvaktarbilder, men det är en serie på bilder på 10 bilder som handlar om en oxe. Jag har gjort en video om det också, där man får se en person som först ja, men jag kommer inte ihåg exakt hur börjar, men att han börjar se spåren av oxen, eller han får höra om att det finns en oxe och börjar så småningom se spåren. Och det blir ju, ja, om man ska ta någon liknelse då med att man börjar se spåren mot uppvaknande då, helt enkelt. För att göra en lång historia kort med de här bilderna, så börjar han följa de här spåren och han börjar se glimtar av oxen då, glimtar av uppvaknandet om man så vill. Mer och mer, och till slut så fångar han oxen. Men den är fortfarande kanske lite oregelig, och så det här uppvaknandet och oxen är inte helt stabilt, men över tid så blir den det. Och till slut så rider han hem oxen. Han sitter till och med bak och fram på den. Det är som att uppvaknandet tar honom själv dit. Han behöver inte göra så mycket ens. Han, hon, hen spelar ingen roll vem det är. Rider tillbaka den. Och rider tillbaka hem. Och väl hemma så glömmer till slut personen bort. Först oxen. Och sen glömmer personen bort sig själv till och med. Och sen finns det två bilder till när det bara är en cirkel. Eller det är tre bilder till. Det här är någon, ja, sista bilden i alla fall är att han kommer tillbaka till Returning to the Marketplace with Open Hands. Återvända till världen egentligen bara med öppna händer. Och det är så beskriver väldigt kortfattat och enkelt och svarta bilden är om, som en del av zenbuddhismen, vägen. Uppvaknandets väg, som är, ja, Dogen Senji, en annan zenmästare, brukade säga att studera zen är att studera självet, och att studera självet är att glömma självet, och att glömma självet är att bli upplyst av de 10 000 tingen, eller bli upplyst av världen eller fenomenen i sig. Där vi också ser då likheter med de här oxvakta bilderna, eller vägen som oxvakta bilderna beskriver. Det vill säga, vi ser att fotspåren där, eller oxens spår, går att likna vid det här att börja se, att börja studera sen här. Man pratar om studera, men egentligen handlar det om praktik, att börja praktisera. Vi börjar söka, men för många av oss är det också att läsa saker, lyssna på folk, titta på videor, framförallt nu för tiden. Lyssna på poddar, vad det nu är, lyssna på det här nu, om du gör det. Och att studera sen då, pratar de om, eller någon annan tradition. Och att studera det är att studera sig själv i slutändan. Ramana Maharshi har ju den andra frågan där, att om han kan representera Advaita typ, eller en typ av hinduism i alla fall. Vem är jag? Det är ett sätt att studera självet, att ställa sig frågan, vem är jag bara? Vem är jag? Det är en koan inom zenbuddhismen också, som många använder sig av. Vem är jag, eller vad är jag? Det är ett sätt att göra det här studerandet. Och studerandet är ju inte att vi kan studera intellektuellt också, läsa saker. Vi kan läsa sutror, vi kan läsa texter, vi kan läsa böcker, vi kan lyssna på saker, som sagt. Det är också ett typ av studerande. Men den här introspektiva och meditativa praktiken är också studiet, när vi lik någon forskare som tittar i mikroskopet eller i, vad heter det, i kikaren ut mot planeterna, eller vad de nu gör för någonting, så studerar vi någonting med en typ av praktik. Vi gör någonting för att undersöka det. Vi studerar, i det här fallet då, självet, det underflyende självet, självet som vi tar för givet då, men som traditionerna menar är en typ av illusion. Och när vi studerar självet på vägen, i studiet, så menar då Dogen Senji att så glömmer vi självet. Och det är ändå liknande de här oxvakta bilderna, för när personen går igenom, det är inte riktigt samma typ av glömska där, utan där är det ju att personen hittar oxen då, beroende på hur man ser liknelserna där, det här är ju bara metaforer och liknelser, men där glömmer personen oxen, och oxen representerar enligt många i alla fall själva uppvaknandet självt då, och glömmer även det. Glömma bort sig själv. Dogen Senji pratar om att studera självet är att glömma självet. Så när vi går inåt, när vi ställer oss frågan vem är jag, när vi mediterar, när vi gör någon annan praktik också. Alla praktiker, ska man säga, leder oss ju bort från det narrativa självet. De här självrefererande tankarna, jag vill, jag tänker, jag vill ha det här. Varför sa den här personen så till mig? Imorgon så ska jag göra det här. De tankarna och känslorna som är förknippade med det är jaget då, kroppen också, såklart. Men när vi fokuserar på någonting annat då, det kan vara att vi fokuserar på något annat genom att vara ute och springa eller jogga eller någonting också, men i manliga traditionerna så är det olika typer av meditation ofta, eller bön eller något, där vi fokuserar på det då. När vi fokuserar på det så fokuserar vi inte på jaget, på självet, det här narrativa självet. Och när vi fokuserar på det här andra då, på självet eller praktiken bara egentligen, vi tittar genom det här mikroskopet, vi vandrar den här vägen, vi studerar självet, så över tid då så luckras det här självet upp och vi glömmer bort det till slut, och som Dogen Senji, den här zenmästaren, sa. Och när vi glömmer bort det, när vi glömmer bort självet, när vi glömmer bort att, ja, när vi bara glömmer bort oss själva, när identifikationen med det här jaget då upplöses, försvinner, när det nirvanar, så händer det här då som traditionerna kallar för uppvaknande. Och vad oxfakta bilderna säger, att sen glömmer vi bort även det. Sen glömmer vi bort även uppvaknandet. Vi går, kommer vidare även från det. Även det var en bara en chimär eller en illusion eller en, vad säger man? Kom inte på ordet. Vi glömmer bort oss. Vi glömmer bort självet, vi glömmer bort även uppvaknandet. Även uppvaknandet då blir som en typ av någonting som händer bara. Men det som är verkligt är ju det som är just nu. Det som har hänt är bara minnen och finns inte egentligen. Just nu, i den här stunden, i detta nu, i detta ögonblick, så är du hemma då. Det här just nu, det här ögonblicket, don't know mind, ordinary mind, det stilla sinnet, det uppvaknande sinnet, beginner's mind säger de ofta inom zen-buddhismen. Det här, allting är ju det här, det finns ingenting annat. Men för att inse det så tenderar vi behöva snurra runt en del, göra olika praktiker, fundera till och med. Läsa saker. Vi går på en väg som leder tillbaka till oss själva, ironiskt nog. Pia säger, drivet att överleva kan innebära att man måste gå sin väg från barndomen och uppåt. Man är sig själv närmast och förstår någonstans att jag har styrkan att fortsätta framåt, trots allt. Drivet att överleva kan innebära att man måste gå sin väg. Mm. Så nej, man kan ju tolka det du säger på två sätt, både gå iväg, var det jag läste först, men att sen också kan man säga som gå sin väg, sin egen väg, från barndomen uppåt, man är sig själv närmast och förstår någonstans att jag har styrkan att fortsätta framåt trots allt. Ja, ja exakt, och det går ju att tänka kring de här, det här med vägen och sin egen väg och vilken väg man ska gå i, både i relativa termer och i mera, ska man säga, absoluta termer, som jag försökte omnämna nu också. Det vill säga, i många traditioner så gör de skillnader mellan relativ och absolut sanning. I slutändan så är det såklart samma sak. Men i relativ bemärkelse så kan vi prata om de här olika vägar. Vi kan prata om olika saker man gör, vad som är viktigt. Och min barndom var så och nu gör jag det här. Det är viktigt att ta hand om sig själv och sådär. Och sen ur en, ska man säga, mer absolut mening så finns inte någonting av det där då. Utan det här är sanningen och det finns ingenting annat. Det här är vägen och det finns ingenting annat. Det är de här två. Ur absoluta perspektivet finns inget uppvaknande heller. Utan allt är samma sak hela tiden. Och det, ja, någonting att man kan ha. Jag vet att en del som Arya Shanti kommer ihåg. Han pratar ibland om det relativa och absoluta. Och sen så slutar han prata om det. För man säger att allting är i slutändan icke-dualt, non-dual. Det kan finnas mening med alla möjliga sätt att beskriva det, tänker jag. Whatever works. En annan zenmaster som också sa det där, throw everything at it. Jag läste på engelska, den sa säkert inte på engelska, men kasta allt mot det här uppvaknande grejen eller vägen. Ta till alla metoder, gör det som funkar. Absalom säger här att mina sämsta andliga år var när jag var en kristen fundamentalist. Nu är jag en kristen fritänkande pacifist. Mm. Och vidare har Joseph Campbell pratat om det bliss. Ja, Joseph Campbell hade det där att follow your bliss ofta, vad jag har läst i alla fall, att följa det som man kan prata om, följa sin intuition, följa sin det som Rumi sa, det som får mungiporna att röra sig uppåt. Följa det som får en glad. Och bliss är också någonting jag tror jag nämnde tidigare. Men jag, inom hinduismen så pratar de om being consciousness bliss. Alltså satchitananda. Så satt being chit. Consciousness är det, den ordningen. Ananda i alla fall betyder motsvarar ju bliss då, eller ja, ett lite enklare ord kanske, glädje då på svenska. Det är inte direkt översättning, men att för mig var being och consciousness någonting som var närvarande för mig, men jag undrade vad det här bliss var för någonting. För det låter ju någonting som kan komma och gå med. Den här bliss låter så extremt också. Så, som något så här. Och Satchitananda, om världen är det. Om det här ögonblicket är Satchitananda. Om det alltid är det och det går att se det och inse det. Så undrade jag hur kan det vara det? För beingness och consciousness var, kändes självklart av någonting jag upplevde direkt då. Så en kompis hjälpte mig faktiskt att gå in i bliss och undersöka vad är bliss. Vad, och gå djupare och djupare. Och till slut så insåg jag att det var det här också. Att jag är i bliss. Den här världen är bliss. Being consciousness bliss. Precis som Satchitananda, precis som de säger. Men det är det här, de här olika, vad säger man? Lite som jag hade de här Buddha, Jesus, Moder Teresa och alla Rumi, om det ska vara sufism. Olika personer då i olika traditioner som beskriver den här verkligheten och den upplysta verkligheten, om man så vill, på lite olika sätt. Så det är nästan, jag gillar den här The Diamond Approach av A.H. Almas Hamid, som har utvecklat The Diamond Approach. Och jag tror han kallar det för The Diamond Approach på grund av att man ser det lite som en diamant som har de här, om ljus skiner igenom diamanten i alla fall, så blir det lite som ett prisma, eller som en så här, man säger en regnbåge som har regnbågens alla färger. Och så är världen då, så vi kan, sen buddhismen pratar ofta om tomhet, formlöshet, void, form och tomhet, det här relativa absoluta icke-jag pratar om och mycket medan i Roman och Maharshi pratar om självet, det stora självet, så det kan ju låta motsägelsefullt, men det är bara det här då Satchitananda, being consciousness bliss, det är inte samma sätt som de uttrycker på inom zen-buddhismen generellt, även om man kanske kan hitta det någonstans i någon mening, men det här är lite grann som de vise männen eller vise människorna som står vid elefanten och känner på den, eller vise männen, jag vet inte, de blinda männen som står och känner på en elefant och känner alla olika saker, men det är samma elefant, men de beskriver det på olika sätt. Så det är hur vi kan uppleva, precis som vi kan uppleva världen på väldigt många olika sätt, vi kan uppleva oss själva på väldigt många olika sätt, så kan vi också uppleva det som man talar om som uppvaknande, upplysning, moksha, teosis, nirvana, fana, vi har alla de här orden också, satori kanske, the peace that passeth understanding, alla de, det är lite grann, de har lite grann en olika kvalitet, beskrivs lite grann på olika sätt och upplevs också på lite olika sätt. Så att det här att alla vägar bär till Rom är å ena sidan sant, men det är också så att det här Rom ser lite grann olika ut för lite olika människor. Det är inte, i någon mening så är det samma sak, men det skiljer sig också. Och det skiljer sig åt i beskrivningarna och det skiljer sig åt i de faktiska upplevelserna av den. Så för mig har det varit intressant att utforska det här, inte bara vad är uppvaknande, utan sen vad är de olika kvaliteterna som då, som jag nämnde då, being consciousness bliss. Och den här vägen då är oändlig. Vägen tar aldrig slut, utan det är en, som en metafor då. Vi är alltid hemma hela tiden, men det finns också ett oändligt utforskande. Ett oändligt utforskande. Det är en som universum, fast kanske ännu större då. Någonting som bara aldrig går att förstå. Aldrig går att omfamna, det är oss vi själva, men det är djupt meningsfullt tycker jag att gå inåt och utforska det här, bara leva, bara älska världen och leva sitt liv. Ja, du sa det här, mina sämsta anledningar var när jag var kristen fundamentalist, och ja, det skulle vara intressant att se hur många som går på den här just fundamentalistiska vägen, tenderar ju vara knepig. Det är många jag träffat som faktiskt är intresserade av andlighet. Men när de kommit från en kristen kontext eller någon annan typ av religion, alltså uppfödd i en religion, så är det många, det kan ju vara en bias då att jag stöter på dem för jag har en lite mera, ja, men så som du skriver Absalom, lite mer fritänkande andlighet. Jag tänker att alla har rätt ungefär. Alla har en bit av kakan, alla är sanna, och det är inte så att om Jesus har rätt så har Buddha fel eller sådär. Men den fundamentalistiska ådran i de här traditionerna tenderar ju vara lite grann åt det hållet, och de människor som vuxit upp i det, ja, det är klart, är man kvar i det så tycker man väl det fortfarande och tycker det är rätt. Men det är väldigt många som beskriver det här, samma sak som du gör, Absalom. Som vad jag har sett i alla fall och vad jag har hört, människor som jag känner som vuxit upp i en kvinna jag känner som kommer från en så här, också en kristen och väldigt fundamentalistisk kristendom där. Ja, men evolutionen har inte ägt rum och sådana där saker. Och ganska tufft att växa upp i världen på det sättet. Växa upp i ett Sverige där, ett sekulärt Sverige där ingen tror på det nästan. Eller någon Jehovas vittne var i min skola, kommer jag ihåg också, som, ja, det är tufft för många av dem. Eller det här som man, dokumentärerna som gått på TV om ungdomar som växer upp i olika traditioner, mormoner eller andra, och får höra att det får lära sig att det är fel på dem eftersom de är homosexuella till exempel. På grund av det här skulle jag använda det i alla fall, många gånger det fundamentalistiska. Som inte då ger människor det här meningsfulla som andlighet kan verkligen göra. Utan att det blir istället ja, men som en våt filt på en och någonting, ett fängelse för många som de är instängda i. Och sen när de väl tas ur det så är det nästan som någon som slutat röka, då tycker de illa om alla som röker så fort de känner lukten av rök, och med all rätt, för att det är någonting som gjort dem illa. Många amerikaner som pratar om det som vuxit upp i så här söndagsskola och fått blivit tvingade att tro på massa saker som de sen inser det här är inte sant. Och så slänger man ut barnet med badvattnet, som man säger. Och så många, men sen är det många som kommer tillbaka då till eller på något sätt behåller det i någon mening i alla fall, det här att kalla sig det som de flesta tror jag kallar sig numera USA, eller väldigt, inte den första, men väldigt, väldigt stor procent som säger spiritual but not religious. Så jag ser verkligen fram emot den dagen när religioner, får man säga det, utvecklas mer åt det här fritänkande hållet som du beskriver där, Absalom. Det här för det finns så mycket vackert. Jag kom in i kristendomen inte för att jag har haft något intresse för det själv. Jag tyckte själv att det var faktiskt jobbigt när jag började få kristna upplevelser, man ska säga. För jag tyckte om zenbuddhism, för det var kändes sekulärt, det kändes som jag håller på med en praktik bara, det jag håller på med uppvaknande, det är ingenting annat. Men sen så började det komma till mig, dels att jag började intressera mig för ja, men vissa saker som Jesus har sagt i Thomas evangeliet som bara fastnade för mig väldigt starkt. Det har ju inte till Bibeln, men ändå. Jag började ibland göra saker med händerna. Nu är ingen som ser, ja, ni som kollar ser det, men jag började hålla min hand så här, och så kom det energi genom mig och folk sa att men så där håller Jesus handen på olika bilder. Och jag gjorde så här korstecknet helt plötsligt från ingenstans ett par gånger i vissa tillstånd som jag var i, och Gud, alltså ordet Gud och säga saker om Gud och sånt där kom för mig bara. Så det var som motsatsen till att ha tvingats in i någonting och att någon annan kom och berättade för mig, utan istället inte ha någon som helst koppling till det medvetet i alla fall, annat än att jag vuxit upp i Sverige då, där det såklart finns en kristen kontext där, men inte särskilt kristet i Stockholm när man växer upp, när jag gjorde det i alla fall. Jag kände ingen som en då i alla fall som var kristen, vad jag vet, i alla fall inte så här praktiserande, och jag hade själv inget intresse heller, var ateist. Så då blir det så spännande när de här grejerna kommer in, att det ja, tyckte jag i alla fall och tycker fortfarande, men och fortfarande kan det kännas lite svårt för mig ibland med de här kristna upplevelserna. Nu ska jag till Vadstena kloster igen, som jag redan pratat om i något tillfälle, om någon vecka, och för Heliga Birgitta där har jag besökt tidigare. Hon finns ju inte för livet längre, men dess reliker finns det, som man säger. Och det här hela Vadstena kloster, hennes bönerum, och det är otroligt vackert där, kyrkan och omgivningen, och även bara energin där. Bara gå in i det här bönerummet har varit helt magiskt för mig. Det har jag gjort, och jag har haft många väldigt starka andliga upplevelser i Vadstena kloster där. Marit säger, bliss är den resonanslåda som vänder mina mungipor upp och jag upplever lycka. Så länge jag uttrycker min bliss finns den där, det vill säga lycka och frid. Ja. Så frid är också ett ord där som är, ger verkligen en kvalitet, och frid är ju någonting som är djupt förknippat, skulle jag säga i alla fall. Det finns alla traditioner, men definitivt med kristendomen. Så den, på den kristna världen, vägen, en vän till mig som är präst, han säger alltid frid när han säger hej då. Och det är någonting väldigt vackert med det. Det här uttrycket, the peace that passeth understanding, är också ett kristet uttryck. Friden som går bortom det vi kan förstå. en det här till icke-vetandets moln som är en kristen text också. Det finns otroligt mycket vacker kristen mystik som ja, väl värt att undersöka för den som vill. Pia säger, skulle vara intressant att höra vad en exempelvis 80-åring skulle svara på ditt ämne idag, överskriften. Du är perspektivet efter ett långt levande liv. Ja, ja, hej där Anneli, trevlig lördag på dig också. Ja, vad en 80-åring säger jag. Ja, det finns en del så här YouTube-videos med, eller videor säger man på svenska, med människor som berättar så här hur det har varit att, säger man, leva ett långt liv. Vad är lärdomarna ungefär? Vad är lärdomarna efter de här långa liven? Framförallt tycker jag det är spännande att höra. Ja, dels då, för som du säger där Pia, så det är när människor, när vi blir äldre, även jag, när jag blir äldre, jag är inte 80 år, men det är väldigt skillnad på mitt perspektiv idag jämfört när jag var 20. Så vi blir visa, skulle jag säga i alla fall, med åldern. Och saker som vi tidigare tyckte var viktiga blir mycket mindre viktiga, och ännu mer så när vi faktiskt börjar närma oss döden, helt enkelt. När vi kanske till och med ligger på dödsbädden, och det är väldigt spännande att höra vad människor säger då, tycker jag. De säger väldigt mycket genomgående samma saker, att de ångrar vissa saker, att de la för mycket tid på jobb, kan det vara. De la för mycket tid på saker som inte var så viktiga för dem. De la för lite tid på att vara med vänner och familj. De visade kärlek och omtanke mindre än vad de hade velat gjort. Och de känner tacksamhet för det de fått. Och det är så spännande, för det tillståndet som de är då. Anledningen till att de känner så, ett sätt att förklara på i alla fall, är ju att de är i ett annat typ av tillstånd. Och då känner de så. Tidigare var de inte i det tillståndet, och då var inte det viktigt heller. Så vad man gör i andligheten mycket, vad man tränar sig i, är att komma in i det här tillståndet som människor på dödsbädden har redan nu. Att dö innan man dör. För att då prioriterar vi så som vi skulle gjort vid dödsbädden redan nu. Eller mer i alla fall. Det vill säga våra begär då, som buddhismen och många traditioner försöker få oss att komma ifrån lite grann. Inte vara lika fast i, så att vi inte gör de här prioriteringarna som vi sedan ångrar när vi ligger på dödsbädden. Så att vi istället prioriterar de här grejerna redan från början. Eller tidigare. Det vill säga vara kärleksfulla, vara omtänksamma, visa det för andra, bry oss om människor omkring oss, känna den här tacksamheten för livet, hur otroligt mirakulöst det är att bara leva, bara vara människa, bara få uppleva hur det är att faktiskt finnas till överhuvudtaget, är en helt magisk upplevelse. Men den är ju inte det i normaltillståndet för en mänsklig biologisk organism. Eller vad ska man säga, Gud som upplever genom en mänsklig biologisk organism, eller hur man vill tänka kring det. Där är det fullt fokus på de här biologiska evolutionspsykologiska mekanismerna som gör att vi har de här begären. Vi sitter och tänker på saker, vi oroar och så vidare. Och mår kanske så dåligt att vi inte ens vill ha den här upplevelsen av att vara människa. Men när vi antingen då ligger på dödsbädden, eller när vi i olika tillfällen bara, när vi hamnar i andra sinnesstämningar, eller för den delen faktiskt vandrar på den här andliga vägen, den andliga stigen, på den gyllene medelvägen, på Jesus, den smala vägen, och medvetet tränar oss i att få mer av det här, mindre av våra begär och mer av sanning, mer av ärlighet, mer av kärlek, mer av livfullhet, glädje, frid, being, consciousness, bliss. Ja, då får vi mer av det. Det vi fokuserar på, det vi lägger vår uppmärksamhet på och mot, får vi mer av. Tyvärr det är så det tenderar att fungera, att vi behöver gå igenom trials and tribulations, jag vet inte vad de säger på svenska, men utmaningar och motgångar av olika slag. The Hero's Journey, hjältens resa, Joseph Campbell som vi pratade om tidigare, det tenderar vara den vägen som de flesta av oss behöver gå igenom i någon mening i alla fall. Det finns undantag, människor som bara vaknar upp och har inte gjort någonting för det annat än kanske tidigare liv eller hur man nu vill tänka kring det där. Men för majoriteten av oss så tenderar vi behöva må dåligt, för vägen är, som kom ihåg shamanerna i Peru sa där första kvällen, tror jag, eller en av första kvällarna, att vägen är alltid igenom. Det är som Luke Skywalker när han är där på Dagobah-planeten, var med Yoda och ska in i det där berget och möta sina demoner. Jag vet inte om jag berättar den historien helt rätt, om det är någon Star Wars-fantast här som vet bättre, men att han ska gå in där och han är rädd för det, och så frågar han vad är det för någonting som kommer finnas där inne, och Yoda säger att det är hans lärare då ursäkta, hans lärare Yoda säger bara det du tar med dig, det är bara det du tar med dig som finns där inne. Men det vi tar med oss är ju våra trauman, mörkret, det som är jobbigt, våra rädslor. Och det är de som greppar tag i oss i vardagen också. Det är de som vi måste ta oss igenom då. Vi måste se dem i vit ögat och älska dem. Eller hur man nu vill se på det. Gå igenom dem. Gå igenom skärselden. För att komma ut på andra sidan. Vägen är igenom. Och du är vägen. Det här är vägen. Det här är sanningen. Det här är kärleken. Det här är being consciousness, bliss, frid. Allting på samma gång. Och ja, som de säger den här sen texten. Den stora vägen är svår för den som inte väljer mer. Förkastas allt du föredrar, blir vägen klar och uppenbar. Så när vi inte väljer, när vi inte skiljer mellan stort och smått, när dualismen upphör, med andra ord, när vi inte styrs av våra begär, om man så vill, utan när vi bara med enat sinne vandrar vägen rakt fram, vilket i princip är omöjligt för det kommer alltid upp saker, men för varje gång det händer, precis som i meditation, för varje gång våra tankar går iväg eller vi fångas av någonting, varje gång vi för tillbaka vår uppmärksamhet på här och nu, på vägen, på sanningen, på det här ögonblicket, så tränar vi om oss själva, så får vi mer av det, så får vi mer av sanning, kärlek, Gud, den här världen bara. Och det är också vägen. Vägen här att föra tillbaka sinnet till här och nu, om och om och om igen. En zenmästares liv är ibland beskrivet som i den här boken Zen Mind, Beginner's Mind av Shunryu Suzuki, så säger han att, eller han citerar någon tror jag, som säger att en zenmästares liv är shoshaku, något sånt där, som betyder att succeed error with error, att man helt enkelt one continuous mistake, eftersom att vi bara misslyckas hela tiden, vi i kristna termer då skjuter vid sidan om målet, vi syndar då i den ursprungliga bemärkelsen av ordet synda då, som är to miss the mark, att missa målet. För det är det som händer hela tiden, vi fångas hela tiden av tankar, vi vi blir irriterade, vi blir upprörda, sådana saker. Men det gör ingenting. Det är det som är poängen, att för vi kan alltid resa oss igen. Vi kan alltid föra tillbaka sinnet till här och nu, till den här, till världen bara. Till oss själva, till jaget, till icke-självet, till det stora självet, till I am that I am. Och bara, som Nisargadatta Maharaj säger, gör bara, eller säg bara I am. Det var hans meditation. Hans meditation var att bara sitta med I am. Jag är, jag är, jag är, och aldrig lämna det, som Ramana Maharshi också säger. Lämna aldrig dig själv. Lämna aldrig självet. Gå aldrig ut till andra person. Gå aldrig ut till tredje person. Vi måste såklart leva i världen. Och så har vi pratat om andra. Men åtminstone i stunder, försöka att bara vara med jag är. Eller I am that I am. Eller ställa sig frågan, vem är jag? Det också tar oss tillbaka till här och nu. Till jaget, till självet. Så att vi inte lämnar oss då och går vilse. Man ska säga, om man ska använda den metaforen med vägen, då tar vi någon liten avstickare för ett tag och springer iväg på några tankar, med några tankar och känslor bort i skogen, kanske plockar några bär, kanske blir skrämd av någon björn. Sen så kommer vi på det, visst ja, nu ska jag tillbaka till självet, nu ska jag tillbaka till praktiken, nu ska jag tillbaka till vägen. Vägen som jag är, vägen som är det här ögonblicket, det här beginner's mind, don't know mind. Nu är jag tillbaka. Nu är jag tillbaka. Nu är jag på vägen igen och håller fast vid den. Och där kan det finnas det också. Det är inte fel att faktiskt anstränga sig. Det är inte fel att vilja någonting väldigt mycket. Vi kan göra det i flow, vi kan, om det känns rätt. Vi kan göra det mjukt. Det känns rätt, men vi kan också anstränga oss. I The Three Pillars of Zen av Philip Kaplow Roshi, så beskriver Yasutani Roshi, en annan zenmästare, jag blir om ursäkt för många namn här, det är inte så viktigt, men de beskriver den högsta meditationen inom zenbuddhismen som kallas för Shikantaza, som är bara sitta, och det kan låta som bara väldigt enkelt, men de beskriver det som någonting som man ska kunna höra en knappnål falla. Det ska vara så tyst också i lokalen då för att kunna höra det. Men vad de menar är framförallt att vi ska vara så fokuserade på här och nu. Vi ska vara så fullständigt närvarande att vi i princip svettas. Vi ska märka varenda sak som händer. Fullt närvarande, fullt här och nu, fullt fokuserade på vägen, att vara vägen, att göra den här praktiken som låter som bara sitta, men egentligen bland det svåraste man kan göra, för sinnet är otyglat och springer iväg bara. Så vi vill å ena sidan låta sinnet vara, men på hur man ser det, men å andra sidan vill vi vara fullt fokuserade ändå. Vi vill vara fullt fokuserade på här och nu. Och då spelar det egentligen ingen roll om det kommer tankar eller inte. För vi är fullt närvarande ändå. Vi fastnar inte i tankarna. Det är inte att vi ska kontrollera att vi tänker eller inte. Det spelar ingen roll. Så länge vi fokuserar på praktiken så spelar tankar och känslor ingen roll. Då är vi på vägen i alla fall. Då är vi här. Då är vi i sanning. Då är vi i vår... Vi gör vår praktik, vi är närvarande, vi är härvarande och vi lägger in pengar på uppvaknande kontot. Så, okej, kul att ses igen. Ja, det har blivit många livestreams här för mig. Jag ställde om, vad heter det? Jag vet inte om det var, om vi åkte på ett troll, första trollet någonsin igår där, men... Jag tänkte det, jag satte på så att man måste, jag tror man måste prenumerera typ säg 2 veckor eller någonting, tror jag det var, för att kunna få skriva i chatten framgent, så får se om det löser någonting. Jag ber om ursäkt om det är någon som är ny prenumerant och skulle vilja att skriva någonting som har prenumererat mindre än 2 veckor, men inom 2 veckor från nu så kommer det att gå att skriva om du är ny prenumerant. Det minskar nog sannolikheten för folk som är inne och tycker det är så kul att om det var ett troll som inne går och skrev att tänkte vem orkar lägga, men sen slog det mig att det måste nog i så fall vara något barn, och så tänkte jag på mig själv som barn att ja, jag gjorde jättemånga knasiga grejer när jag var barn som nog väldigt svåra att förstå för någon annan som är vuxen då, varför gör någon så, men man kan ha mer förståelse för om det är ett barn, mindre förståelse för om det är en vuxen då. Tack för ikväll Mia, Anneli, Absalom, Pia, Marit, alla andra som var här. Det blir nog imorgon igen också tror jag. Det är så kul med livestreams tycker jag, och umgås så här. Så jag gör så många jag kan med. Tack så mycket. Hej på er.